Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. Nu får vi lyssna in superentreprenören Puja Shamsu Sadati. Hon var 14 år gammal när han kom från Iran, och då började han jobba på ett ålderdomshem i Sverige. Men han hade väldigt stora drömmar åt det kreativa hållet. En idé skapades och han grundade Golden Concept, där han tog den senaste tekniken men gjorde produkterna superexklusiva. Exempelvis så byggde han en iPhone i guld och diamanter, och det här attraherade många av världens främsta skådisar, Kardashians, fotbollsspelare som Ronaldo och många fler. Ytterst trodde på att han skulle kunna sälja mobilskal och iPhone cases för upp till, alltså han har sålt en produkt för upp till 1 miljon kronor. Helt otroligt. Nu får vi lyssna på ett superspännande avsnitt där Puja har byggt ett fantastiskt bolag från ingenting till att bli ett av världens mest exklusiva. Det här är Puja Shamsu Sadati.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden. With Alexander Pereira.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Puja Shamsu Sadati.
Tack så mycket, tack så mycket. Roligt att få vara här.
En ära att ha dig med, Puja.
Tack.
Och så, jag ville ha med dig länge. Och det är sån, det är kul också att vi är i samma bransch, och vilken otrolig resa som du har gjort.
Tack, detsamma måste jag säga.
Vad sitter du med för klocka just nu på det? Är det en Apple Watch?
Ja, det är ju en av våra produkter som jag har på mig. Den Apple Watch som vi har då i en av våra cases då.
Vilken succé de här Apple Watcherna blev också. Alltså, vilken otrolig succé det blev när du bytte dit. Ja, och det ska precis. Vi gå in på hela den här resan med Golden Concept, som är så otroligt spännande. Men berätta lite grann. Hur ser ditt liv ut idag? Hur ser en vecka ut?
En vecka idag, det blir ju rätt mycket jobb. Jag är en typ arbetsnarkoman. Så det är 8 till ja, säg 5-6 jobb, en timmes träning, några timmar med familjen och sen tar jag fram datorn igen från 10 på kvällen till 1-2 ibland och sitter och jobbar vidare. Så det är mycket, mycket jobb.
Och vad jobbar du med för något nu då? Alltså vad är det att ta fram nya produkter eller är det att prata med kunder eller är det...
Ja, det är produkterna. Alltså jag är ju i grund och botten designer och det är det som är min passion. Så det är ju jobb, men egentligen det är ju en typ av fritid eller hobby för mig också. Så jag sitter och designar, kreerar.
Vad hittar du, när blir du som mest kreativ då? Vad krävs för att du ska kunna hitta de här momenten?
Det kommer lite hur som. Jag kan bestämma, okej, jag ska gå ut med hunden, gå och lägga mig. Jag går ut med hunden, tar en runda och sen kommer på en idé. Så jag går och plockar fram datorn och bara jobba. Eller jag ska borsta tänderna och sen kommer jag på en idé. Så går jag tillbaka till skrivbordet och börjar skissa och utveckla det vidare. Så de stunderna kommer. Jag tror att de stunderna mest kommer när man är ensam för sig själv. Och hinner att tänka.
Du kom hit som 14-åring från Iran.
Stämmer.
Varför kom ni hit för? Flydde dina föräldrar från regimen eller?
Det var ju både och. Regimen var ju en sak. Sen var det ju att den tiden vi flyttade så var det ju krig i Iran mellan Iran och Irak. Och alla pojkar då kunde ju resa ut och in tills de var 14. Men efter det så var man tvungen att stanna kvar tills man har gjort sin militärtjänst innan man fick då lämna landet igen. Och då var det var ju först mamma som var på pappa. Vi kan inte vara kvar här. Tänk om Puja kommer att hamna i krig och vad som kommer att hända och så vidare. Och då bestämde pappa sig när jag var 12 ungefär. Så pappa kom hit först. Var här ungefär 1,5 år, 2 år. Och sen fick vi också möjligheten att flytta till Sverige.
Och vad kom ni till för någonting då?
Vi kom då till en liten samhälle utanför Malmö, mellan Malmö och Lund, som heter Staffanstorp. Jag kommer ihåg att, och när jag kom, då fick jag, vi kom i augusti tror jag. Och sen efter några dagar skulle jag börja skola direkt. Och det var jag och sen var det en annan kille som var från Polen. Som var de enda personerna med utländsk bakgrund i skolan. Och vi fick sätta oss i vanliga svenska lektioner. Och hade då lite extra svenska förutom det. Och jag tror att det som gjorde då, som är lite annorlunda nu. Det var så att vi kom ju in i samhället mycket snabbare. Så jag fick ju sitta i alla lektioner med alla andra barn. Och lyssna, få höra dem och prata svenska och försöka och följa med eller hänga med och så vidare. Så det var ett sätt som man gjorde det då, tror jag, som man inte gör idag, tror jag.
Och vad var ditt första jobb då?
Mitt första jobb, jag jobbade på ålderdomshem. Jag gick i gymnasiet då. Så jag hade en tjejkompis som jobbade extra på ålderdomshem och börja jobba där också.
Ja, härligt. Och mer då? Hur såg din resa ut vidare? Vad gjorde du sen? För du har ju också varit vd på exempelvis Mobilgiganten. Och,
ja, precis. När man kommer då, jag tror att många, jag vet inte om du har träffat många andra iranier, men kommer man från Iran så har man föräldrarna. För dem är det väldigt viktigt att man har en bra utbildning och att man får en bra karriär. Och en bra utbildning och karriär, det är ju antingen att du är läkare eller tandläkare eller ingenjör. Så jag, min syster, hon läste tekniskt och sen blev hon civilingenjör och så vidare. Och det var den vägen egentligen jag skulle ta också. Så gymnasiet, jag sökte till teknisk utbildning, kom in där, var där 1 år. Och sen tänkte jag, nej, alltså, jag vill inte det här. Jag vill skapa, jag vill vara designer. Så jag gick till mamma och pappa och sa att jag vet att ni vill ha det här, men det är inte jag. Jag måste få lov att göra vad jag vill. Då bytte jag till media. Jag läste media och därefter sökte jag till designskolan i Lund. pluggade industridesign i 5 år. Och redan då under den tiden så visste jag att jag vill, egentligen så vill jag inte vara anställd. Jag vill starta något själv och skapa någonting själv. Så efter skolan startade min första designbyrå tillsammans med en kompis. Vi var inte så gamla, vi var 25 kanske. Och som industridesigner så ska du jobba med lite större företag som producerar och säljer produkter egentligen. Och där behöver du en lång erfarenhet av att kunna jobba med de här företagen. Så de jobb vi fick, det var ganska mycket grafisk. Det var en del interiörer vi fick göra och så vidare. Så jag jobbade med det och man var ung. Man ville ta alla jobb. Jag hade inte lärt mig att ta betalt för min tid och min arbete. Så det gick okej, men det var inte så att det gick fantastiskt bra. Och då hade jag en kompis som han hade en telemarketingbolag som gick väldigt bra för. Jag hade en tredje kompis som också var designer, men han jobbade med kläder. Så han kom till mig och han bara, du Puja, den här kompisen går det väldigt bra för. Han vill utöka sin verksamhet. Vi kan hoppa på där, vi kan investera i det. Och de pengarna vi tjänar tar vi och skapar vårt eget varumärke med. Så det var målet. Vi hoppade på där, jag hade en lägenhet. Jag sålde det så till att pengarna skulle räcka till 2 år. Hälften investerade i bolaget, hälften skulle jag ta som lön då och jobba gratis. Vi startade
så du sålde din lägenhet för att du trodde på det här och bara satsade?
Ja, precis. Jag behövde pengar att satsa på nya bolag.
Mm, snyggt.
Och sen tänkte jag att okej, det här, hälften ska jag leva typ 10 000 kronor i månaden. Det klarar jag mig på. Och resten ska gå till bolaget. Vi gjorde det. Vi tjänade ihop pengar. Tog pengarna, tog första flyget ner till Kina och sen började resa runt för att hitta fabriker som kunde producera våra kläder.
Wow.
Coolt. Hittade en fabrik.
Riskade i Shanghai aldrig. Eller?
Nej, inte Shanghai. Det var i södra Kina i Guangzhou-området.
Okej.
Okay. Hittade en fabrik, tog alla pengar vi hade, satsade på en kollektion som de skulle se upp på oss. Kom tillbaks och sen började vi bearbeta då med olika butiker och så vidare. Så efter andra säsongen tror jag så fanns vi i 40 butiker runt omkring i Sverige och Norden. Men det var ju tuff. Alltså klädbranschen, modebranschen är extremt tuff. Och vi hade inte heller ekonomin för att vi skulle kunna hantera allting bra. Det gick inte bra för butiker. Vissa gick i konkurs, de kunde inte betala oss och så vidare. Så där valde vi då den här tredje kompisen. Han valde att gå vidare med vårt modebolag som heter L'École National. Och jag och min andra partner fortsatte då och skapade Mobilgiganten då, som det heter. Och där jag och du var i samma bransch.
Ja, jag var ju på Mobilio och jag hörde ju absolut om Mobilgiganten. Och där var du vd då och grundade.
Precis.
Och det är ju från en tuff bransch till en annan tuff bransch.
Mm. Nej, det var ju tuff, men det som min idé var ju att under den tiden operatörerna hade på deras hemsidor. Det var inte så pass utvecklat. De hade inte mobiltelefoner som man kunde köpa med abonnemang. Sen fanns det Elgiganten som sålde mobiltelefoner men inte abonnemang och så vidare. Så där ansåg jag att okay, det finns ju någonstans där man kan ta lite marknadsandelar. Att erbjuda både abonnemang tillsammans med olika mobiltelefoner, erbjuda bra priser och kunna bygga en lojal kundbas.
Och när ni omsatte som mest, hur mycket omsatte ni då?
100 miljoner tror jag.
Det var upp till 100 miljoner. Det är bra jobbat alltså. Det är inte enkelt att kränga för 100. När jag vet ju vad som krävdes för att vi omsatte ju 30 miljoner som absolut mest. Och då hade jag också Schibsted i ryggen med all den marketingen. Det var tufft att ens komma upp till 30 miljoner.
Nej, det gick. Det var också arbetsnarkomanen som jag är. Jag satt och var inne på alla prisjämförelsesidor, kolla vad Elgiganten, Netanet, vad de hade för priser. Jag la mig under deras priser. Så här, jobba varje dag.
Men det är ju inga marginaler. Det är ju knappt några marginaler.
Och det var det inte var. Men vi försökte bygga hemsidan på ett sätt att Du köper telefonen och sen försökte vi sälja till en abonnemang till telefonen och sen tillbehör och sen försäkring och så vidare. Så det man tappade, vi sålde i telefonerna för kanske 5-10% under det priset vi köpte dem för. Bara för att dra in trafik till hemsidan. Men däremot så försökte vi mer sälja till varje kund för att komma upp och täcka den förlusten vi gör och tjäna lite pengar. Men det var inte stora pengar vi tjänade.
Och hur kom du in då på Golden Concept?
Det var Mobilgiganten och det bolaget sålde vi till ett annat bolag som heter Dialekt. Som är lite större koncern.
Ja, ja, ni sålde till Dialekt alltså?
Precis.
Ja, snyggt. Men jag träffade dem också. Jag träffade vdn där förut också och allting. Så att de satt ju i typ vid Haga Norra där någonstans i Stockholm. Precis. Det är deras huvudkontor va?
Mm. Och i det kontraktet jag hade med dem, det var att jag skulle jobba i 2 år innan jag kunde lämna. Och när de här 2 åren började närma sig, jag gick och funderade, okej, vad ska jag göra nu? Alltså hela, vi har ju byggt det här, jag hade jobbat med det i kanske 7-8 år. Man blir ganska vilse. Men under den tiden så hade jag insett att, jag tror det var 2013, Instagram var ganska nytt. Och jag har ju alltid tyckt om att fotografera och så vidare. Jag trodde att det var en typ en fotoappfilter för mobiltelefoner. Så jag laddade ner det, tog lite bilder. Det var väldigt mycket folk från Hongkong som var aktiva då. Men så småningom så insåg jag att men det här, man kan ju bygga en publik, alltså en följarebas som man kan så småningom omvandla att tjäna pengar på. Och under den tiden det var Hotels.com, de var väldigt aggressiva i sin marknadsföring, de fanns. Så jag fick idén att okej, jag ska bygga en blogg där jag bloggar om hotell. Så jag kom på namnet Hotel of the Day, köpte domänet till det, Facebook, Instagram och så vidare. Och började varje dag så tog jag laddade ner bilder på en hotell, skrev lite om det och postade. Och den började växa för det var ju någonting som folk var intresserade av. Jag tror att det var typ 30-40 000 följare eller någonting efter några månader. Men det var så tråkigt. jag bygger upp det här. Och när jag har fått en bra följarebas, när hemsidan är igång och så vidare, så kan jag kontakta hotell, berätta för dem att ni kan vara Hotel of the Day idag. Och sen får man pengar. Och sen säljer det till hotels.com och så vidare. Men det var ganska tråkigt. Så jag bytte då till en annan koncept som heter This is a Man's World.
Får jag bara fråga innan här vi går in på den. Mm. Så när vi är inne på hotell, du som då skrivit om massa hotell och bara gjort research. Kan du dra några hotell som du ändå verkade fastna för lite grann? Vissa kanske har besökt och vissa fastnar du bara på att det här är jag lite sugen på att besöka.
Men då var det ju Atlantis i Dubai var ju en väldigt häftig hotell. Jag var
där dit och de köpte in Beyoncé här för mig. Ja, öppnade Atlantis 2 eller något sånt där.
Ja, och den första, de öppnade den första också, var det ju en väldigt fantastisk. Jag besökte och det är inte så fantastiskt som det ser ut på bilderna. Det är ganska slitet och så. Atlantis 2 kan jag tänka mig.
Men Atlantis, är inte det lite Viking Line-båt? Alltså det är
det är lite det. Men det fanns en hotell som jag tyckte väldigt mycket om. Det var en Bulgari hotell i Bali, om jag inte har fel. Som var riktigt fantastiskt. Som tyckte var, jag aldrig besökte, men på bilder och det man läste och såg om det så var det rätt häftigt. Och sen många hotell och butikhotell i Santorini och Mykonos.
Ja, men då har du ju lärt dig lite grann om det. Och det du gjorde sen, det var ju att skapa This is a Man's World på Instagram som blev en enorm succé.
Mm. Och där tänkte jag att det var ju egentligen tankar på vad jag själv tyckte om och vad andra män i min ålder skulle också tycka om. Så jag tog inga bilder själv. Jag postade oftast andras video eller poster och så vidare, repostade dem. Och Det var ett liv där det var häftiga. Hotellen var fortfarande med, men hus, det var bilar, det var, och sen var det väldigt mycket äventyr. Hoppa fallskärm, fritt fall och så vidare som jag postade tillsammans då med citat från kända personer som motivationscitat. Det började där. Och det var ju säkert någonting som följarna tyckte om. Så den växte och växte väldigt fort. Vissa dagar kunde vara 10 000 nya följare på det kontot.
Vad skedde sen då? När blev det så pass stort att du kände så här, oj, det här kan jag kanske göra någonting av, eller det här kan jag leva på, eller nu skrev den här megakändisen till mig, eller den här agenten till mig. När märkte du att det tog ett stort steg i allting?
Jag märkte ju egentligen, så det var inte det jag tänkte. Jag tyckte det var roligt. Det var inte så att jag ville tjäna pengar på det eller någonting. Jag tyckte det var ball. Och just att få det här erkännande att du lägger upp någonting som andra tycker om och delar och pratar om och så vidare. Det var det som drev mig. Och jag visste egentligen inte att det var så pass stort som man kunde tjäna pengar på det och livnära sig på det. Tills jag började bli kontaktad av fler och fler företag.
Men sen blev du också kontaktad av lite agenter och liksom stora världsstjärnor.
Nej, alltså det var ju stora världsstjärnor som följde det som var svårt. Och vad jag gjorde då när jag ville lansera då Golden Concept var att jag tog då kontakt med dem istället. För att jag sa, okej, den här personen följer det som är svårt. Och det är ju en aktiv val han har gjort. Och de här världsstjärnorna, de får ju typ säkert miljarder DMs och meddelande varje dag för folk som vill komma i kontakt med dem. Men kommer det från någon de följer så kommer de säkert titta på det. Så vad jag gjorde när jag skulle skapa eller lansera då Golden Concept, jag satt och gick igenom då fotbollsspelare efter fotbollsspelare, kändis efter kändis, och skrev till dem väldigt ödmjuk att jag var en ung designer från Sverige, designade telefoner i guld och ville jättegärna göra en för dem också och skicka till dem. Och det var ju vissa tittade, svarade inte, vissa svarade själva och vissa svarade genom deras agenter då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Berätta om idén, hur Golden Concept kom till.
Idén var ju egentligen jag, just med This is Man's World och så vidare. Jag började resa lite mer. Jag åkte, vi har vänner ner i Dubai. Så jag var ofta och så hälsade på dem. Och där är ju livsstilen där egentligen skiljer sig väldigt mycket av en svensson livsstilen som vi har i Sverige. Det är ju, man vill jättegärna visa att bara pengar.
Jag kollar bara på skyltarna i Dubai nu som jag har förstått det. Så är det så att man betalar ju det var ju upp till liksom 50 miljoner för en registreringsskylt.
Precis. Så det är inte bilen som är viktig, det är vilken skylt, registreringsskylt du har på bilen.
Ja, det är som helt otroligt.
Pengar du har. Ja,
ja, för att visa också vilka kontaktnät man har, att man är vänner med väldigt mycket prinsar och kungar och sådär. Liksom. Så att det är ju, och då är det någonstans här siffran, att man vill ha så låg siffra som möjligt på den här registreringsskylten. Ja.
Precis. Så har du en siffrig så är du bland kungafamiljen och tjejkarna då. Så det var de här resorna, och när vi var ute och träffade folk och så vidare, och de flesta hade ju två telefoner. Nokia för ett tag sedan, när de var stora, så startade de en varumärke som heter Vertu. Och Vertus affärsidé var att göra telefoner som man bygger med samma precision som man gör på de här lyxklockorna som finns. Och det skulle vara en statussymbol då. Och de flesta av de här männen, ofta som jag träffade, då hade de två telefoner. De hade en Vertu där de skulle visa att okay, jag har pengar för att kunna äga en telefon som kostar 100 eller 500 000 kronor. Och sen hade de då en iPhone eller en Samsung för att kunna göra deras behov på. För att Vertu var ju en gammal Nokia med operativsystem. Där du kunde varken surfa, du kunde bara skicka sms och ringa egentligen.
Den där har inte jag hängt med på faktiskt. Gjorde Nokia ett varumärke som heter Vertu som kostade 50-100 000 kronor eller 500 000 för en telefon?
Ja.
Och vad var det för typ av telefon? Var den gjord i guld eller var den...
Ja, det var ju guld och diamanter och så vidare. Tänk dig en gammal, jag vet inte vad de här telefonerna heter, Nokia 3110 typ. Du tar displayen och sen bygger du om hela chassit då, i guld med diamanter och safirglas och krokodilläder och så vidare.
Men själva operativsystemet och allt var helt värdelöst i dem?
Ja, du kunde bara ringa och smsa egentligen. Så hade de en concierge-service också, en röd knapp. Så när du kunde trycka på det så kunde du få hjälp med vad du vill, oavsett vad du befann dig i världen.
Okej.
Okay. Och de satsade väldigt stort på det här och öppnade butiker runt omkring i världen och gick konkurs, någon köpte konkursboet och sen fortsatte man driva det, gick konkurs. De har ju gått konkurs flera gånger om. Och nu är det en kinesiska företag som äger dem idag.
Mm.
Och då var ju tanken, okej, de har ju de här två telefonerna, men varför kan man inte ta iPhonen då som alla verkar tycka om och göra det speciellt för de här människorna som vill verkligen visa att de är annorlunda. Så ju den föddes där. Jag kom hem och tänkte okej, man tar en iPhone, omvandlar det eller gör det i guld då. Och då kom namnet Golden Concept då, att man ska typ ta någonting och göra det till guld. Jag kollade domänet, var inte ledig, jag fick köpa domänet och sen Instagram och Facebook och så vidare. Registrerade allting, började leta efter producenter som kunde utföra jobbet. Tyvärr, det gick inte att göra det i Sverige. Det var ingen som klarade av det. Så jag började leta i Kina och hittade då folk som kunde, eller företag som kunde producera det för mig. Jag producerade 4-5 olika telefoner och då började kontakta då de här kändisarna och fråga om de ville ha en telefon. Designade, skickade designen till dem, fick telefonerna, skickade ut det. Och det som var så pass fantastiskt, att det var ju ett varumärke som aldrig existerat någonsin. Ingen vet vad det är, vad det kommer ifrån, vem som ligger bakom det. Men så fort de har börjat lägga upp telefonerna på sina sociala medier så börjar ordrarna trilla i. Och det var ju ändå att jag tror typ det var mellan 50 till 100 000 kronor för en telefon.
Jag tror, och det var så inkluderat iPhonen då också?
Ja, precis.
Så att då var det att ni tog iPhonen. Berätta lite grann var
alltså
var ni bra.
Vi tog iPhonen, tog ut allt innehåll om iPhonen. Så det var bara ramen och chassit som var kvar. Och den chassit då, vi tog bort baksidan som oftast är glas, ersatte med en metallplatta som var platterad i guld, och på den plattan kunde vi då jobba med gravera, jag vet inte, bilder på någons familj eller företagets logotyp eller sätta dit diamanter och så vidare. Och sen förgyllde vi hela chassit tillsammans med baksidan då och satte tillbaka allt innehåll igen i telefonen. Så det blev en telefon som var väldigt, väldigt speciell, och just att kunden var ju med i hela designprocessen också. Och fick ticka och tänka, men kan du inte göra så här? Kan du inte ha typ jag vet, min autograf där nere eller min barns fotavtryck på baksidan och så vidare. Så gjorde man det.
Ja, coolt.
Och det blev ju typ, då kände man att det här är någonting som är väldigt, väldigt speciellt. Och telefonen egentligen är det som ligger oss närmast alla. Mm. Egentligen. Du kan inte leva vi kan inte leva utan det idag. Så jag tror att det var just det att kunna träffa just det där, att hitta en produkt som man kan inte vara utan. Göra det så pass speciell för människor som vill ha just det här speciella i sitt liv. Gjorde att det tog fart.
Riktigt snyggt. Jag gillar också att ni gjorde det helhjärtat. Alltså på den här superexklusiva nivån. Och inte bara gjorde ett jättedyrt skal.
Nej, men då behöver man ju, då börjar jag se, okej, hur gör de andra lyxvarumärken? Hur paketerar man? Hur ser hemsidan ut? Hur är man på sociala medier? För att kunna verkligen lägga, jag tror att vi har fortfarande en, kan finnas att vi har en bit att gå fortfarande, men vi försöker ju närma oss mer och mer att det ska, när du får den här så ska du inte, det är inte bara produkten, det är hela upplevelsen, hur lådan ser ut, hur du unboxar, allting ska kännas speciellt.
Ja, sjukt. Ja, jag såg det på er hemsida nu, hur ni boxar era produkter, bara det var så här, wow, det här ser så, jag har aldrig sett ett skal eller mobiltelefon eller någonting överhuvudtaget komma på det exklusiva sättet. Ni boxar det till och med finare än de flesta lyxklockorna.
Ja, vi försöker, jag försöker gå hela vägen och tänka på alla små detaljerna. Allt från doften i boxen till hur den klickar när man stänger det, hur känslan på materialen och så vidare. Det var nörda in mig ordentligt för att...
Och då sprutar ni typ parfym i boxarna också?
Vi började göra det ett tag. För att jag kände att jag vill ha en doft som associeras så med Golden Concept. Det var ju, vi fick ju lite negativ feedback också när produkten kom, så luktade den doften hela tiden. Jag ville att boxen skulle egentligen, när du öppnas så skulle känna en doft. Mm. Och den doften skulle vara någonting som associeras med varumärket. Så varen du känner den doften så ska du tänka på Golden Concept. Men det var en del kunder som tyckte att det var negativt. Så det har vi slutat.
Så då lanserade ni Golden Copse. Du började skicka runt de här telefonerna som du hade gjort om då gratis till de här världsstjärnorna. Och då kostar det ju 50-100 000 att producera en sån här mobil.
Produktionen är ju lite lägre. Kanske 20-30 000. Men ja, jag skickade. Men det var inte många. Det var kanske 5-6 som jag skickade. Och då började allting komma igång därefter.
Det räckte så lite alltså. Och ja. vilka var de som... Du skickade till var... i början och berättade någon som la ut någonting så att det exploderade.
Nej, det var ju i samband med Tyskland hade precis vunnit VM. Så det var en stjärna som heter Maria Götze som gjorde den sista målet då i finalmatchen när de vann VM. Podolski var också en annan som spelade i Tyskland. Neymar Junior som hade precis kommit till Barcelona. Och sen var det en kille som jag lärde känna då via Instagram som heter Dan Bilzerian. Han är...
Nej, men jag känner honom.
Ja, och han har ju en speciell livsstil och har blivit stor på det och visade livsstilen. Så han fick också en. Och sen valde jag två stycken bloggare som bloggar om klockor. En kille som heter Watch Anish. Det han gjorde att han gick och träffade alla de här extremt rika människor som har klocksamlingar och bloggade om deras klockor. Och han är väl väldigt stor inom klockvärlden idag. Och men att ha med honom det var för att jag ville att han skulle gå runt med sin telefon när han träffar de här miljonärerna eller miljardärerna så att de ser det och så vidare. Så efter det så tog det igång, kom det igång. Och det som var roligt när ordrarna började komma in på hemsidan, så började jag googla då, typ, det var ett namn. Så började man skriva typ hälften av namnen, så dök resten upp i Google. Och så tryckte man, då får man, okej, den här är vd på det här företaget. Det här är typ kungen av det här landet, eller prinsen av det här landet och så vidare. Så det var rätt häftigt.
Wow. Dan Bilzerian var ju med i podden i somras.
Hos dig?
Ja.
Ha?
Han var i Sverige, så då så körde jag ett avsnitt med honom också. Och sen spelade lite spelade lite schack med honom också faktiskt.
Men du?
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Ja.
Så det var lite roligt. Så han blev så förbannad när jag vann. Vi spelade på hans fest, hans releasefest. Och då så... han är så trött på festa. Han har gjort det så många gånger.
Yeah.
Så när jag kom dit så sa han, we play some chess. Så, här. Så då så tog vi fram ett schackbräde och mitt i festen så stod vi och spelade schack då istället. 300-400 personer runt omkring oss. Och då så vann jag med honom. Då blev han så lack så att han, eller lack och lack, han blev lite irriterad och tyckte det var lite tråkigt. Han tyckte säkert festen var ganska tråkig också. Så han satte sig i sin limousin och åkte till Bromma och tog sin privatjet från Sverige.
Okej.
Okay. Ja. Så
alla kan inte vara bra förlorare.
Nej. Och Dan Bazerian, för er som inte vet, han är ju typ en av världens största influencers också, kan man säga. Som har blivit känd för sin extravaganta livsstil med poker och pengar och privatjets och allt möjligt.
Precis.
Men okej, okay, så du skickade ut till dem. Och då så, och hur var reaktionerna när de skickade de här världsstjärnorna?
De älskade det, använde det. Och det är det som var ju meningen, det ska ju vara någonting som de ska använda, det ska synas. Så varje gång jag skickade ut någonting till någon så började jag typ söka paparazzi-bilder. Eller hitta om någon marknad använder det eller inte.
Snyggt. Och då kände du direkt att det började rassla till lådor?
Det började rassla i lådan och sen tror jag att det konceptet då fortsatte med det. Så ja, vi har jobbat med Kardashians, med Cristiano Ronaldo, Messi.
Wow.
Och sen Bolt. Där, det var faktiskt hans flickvän som ville köpa en gåva till honom, han fyllde år. Så kontaktade han oss och sa att ja, vad kan man köpa? Kan ni göra något speciellt till honom? Så gjorde vi det till honom. Ja. Så det har varit väldigt, väldigt, väldigt många. Och det som ibland är roligt när man sitter och kollar på en fotboll, en Champions League-match då. Så ser man bara, ja men den och den och den och den och den har haft våra produkter.
Wow.
Att det som gör också att det har ju, när du jobbar med de här lite större stjärnorna, då kommer ju de andra, de tycker det är häftigt att Cristiano Ronaldo har en produkt, då vill de ha ju samma. Så man börjar sälja till dem som är inte där än, men vill vara som Ronaldo.
Men ta typ Usain Bolt. När de hör av sig till dig, vad skapar du för produkter? Då pratade du med flickvännen, för att hon var ju ganska, det här är ändå en viktig present till sin man.
Ja, men då
till sin
hon
älskade.
Med,
så att hon precis. Måste ju vara, ni måste ju få en ganska bra relation då. Och liksom...
Ja, det är ju som försöka och veta egentligen vad de vill ha. Alltså det, så jobbar man ju som designers. Kunden får berätta, okej, jag vill ha det här. Och sen ska man försöka visualisera det och visa och träffa rätt. Så gör vi några förslag, så väljer hon det hon vill. Och sen producerar vi därefter.
Och vad blev det för något i Usain Bolt då?
Det blev en sån här blixt-logotyp. Och jag kommer inte ihåg. Men det var någon blixt-logotypen och sen kanske något namn eller någonting på det.
Ja.
Och sen fick hon någon kort som vi skulle printa att ja, grattis på födelsedagen. Love you.
Okay. Ja. Ronaldo då?
Ronaldo, det var ju, jag var i kontakt med Falcao och han följde också det som ansvar. Så jag skrev till honom, hans manager kontaktade mig, han ville gärna ha en telefon, producera. Så pratade jag med managern och frågade, har ni någon annan i ett stall? Som skulle kunna, jag kunde kunna göra en telefon till, så sa han, men vi har faktiskt den och den och den och sen har vi Cristiano Ronaldo. Han har ju varit en av mina största idoler. Jag bara, oj, snälla, kan du inte se om jag kan göra någonting till honom. Så kollade hon och sen sa hon att ja, absolut, men han är sponsrad av Samsung tror jag. Så han kan inte lägga upp det. Men han vill gärna ha en. Och det var i samband med att han hade vunnit Ballon d'Or. Så jag gjorde en bild med Ballon d'Or och sen hur många han har vunnit. Och sen skrev lite text och sånt på det. Och skickade till honom. Och sen hörde managern av sig. Han älskade det.
Wow.
Och frågade, han kunde få sådär 10-15 till. Och då sa jag...
Inte blyga.
Och sa, jo, absolut. Men jag kan få bättre pris. Men det får för hög kostnad för oss att producera så många för honom. Så de fick ett pris och tackade nej. Hon köpte okay. inte fler. Men han ville ha typ 10-15 så han kunde säga till vänner och familj och så vidare.
Man kunde typ ge bort bara så.
Ja, men han ville ju, han tyckte om det så mycket så han ville ha lite extra. Men han ville inte betala för det. Och jag tackade nej då.
Men varför vill han inte betala, tror du? Yeah. Han typ orkar inte typ bara, eller?
Jag vet.
Alltså det är inte så att pengar inte spelar... Alltså de är inte vana att betala saker. Det är ju första grejen. Ja, de får ju... De får ju på Cristiano Ronaldos nivå, de får ju lyxbilar gratis. De blir ambassadörer för lyxbilar. Bör sig runt våra nya Ferrari. Än så. Säger Ferrari bara. Mm. Så ja, med att betala för den, det är ingenting. Du får den bara. Sen kan du ha den i 2 år eller något. Så är det bara att lämna in den så får du en ny Ferrari. Eller Rolls Royce eller vad
precis,
som helst.
Så hade vi varit en annan typ av företag med lite större muskler och sånt, så absolut, så hade man kunnat göra någonting då. Men just då vid det tillfället var ju för hög kostnad.
Producera 15 stycken guldtelefoner med diamanter bara som en giveaway. Det är ju lite grann. Men vilken otrolig story. Och också att du måste ju möta så otroligt många olika kunder genom åren. Alltså allt ifrån såna här superstars, men det är ju väldigt många som också vill synas. Alltså du måste ju möta också så här mycket kriminella till alltså alla som har tjänat pengar på massa olika sätt. Maffia måste ju vara kunder.
Ja, nej, men jag har faktiskt en liten rolig historia. När jag gjorde då bilder då till Golden Concept. Telefonen var i guld och sen skulle det ju visa ju en väldigt extravagant livsstil då. Så jag hade tagit en bild med en guldtelefon. Jag tror det var en tiger eller en tiger på telefonen. Och sen framför en guld Lamborghini då. Och sen fick jag höra, det var någon kompis som bara, du, har du sett, han följde då El Chapo som är en gamla maffiakung från Mexiko som sitter inne, jag vet inte om han är död eller inte, hans son. Han bara, kolla, han har repostat din bild. Och El Chapos son hade repostat det, och då började många tidningar runt omkring i världen skriva då om hans, El Chapos sons liv. Med massa lyx, det var vapen som var i guld och sen var det med guldbilar och så vidare, och sen var det då bild på Golden Concept och så där, och sen telefon i guld från Golden Concept Sweden då. Och jag tror att just det gjorde att en annan målgrupp, typ av kunder, började intressera sig av våra telefoner. Så jag blev kontaktad av en kille från Holland som hade väldigt speciell röst. Han ringde och presenterade sig att han ringde från Holland. De ska öppna 2-3 butiker i Holland och ville gärna sälja våra produkter och fråga om jag kunde åka ner. Så jag var absolut. Jag tog med mig en väska, 5-6 telefoner för att visa vad vi har. Åkte ner och då skulle vi träffas på en fotbollsarena. Jag kan inte namnen på arenorna. Så var det då fotbollsarenan, högst upp var det en restaurang där, en sushi, en japansk restaurang. Och så var det match samtidigt då. Så går jag upp där, när jag kommer in så kommer den här killen då. En diamantkedja, en diamantklocka som är lite större, som hänger ner lite. En kavaj som är större och så vidare. Kom och mötte mig och så sa välkommen och så vidare, och kom, du ska få träffa min chef då. Och då är det, tänkte jag, de här runda fåtöljerna som finns med en bord i mitten. Då sitter det en mexikans man där med armarna så här, solglasögon, öppet skjorta, hänger massa bling, tatueringar och har just den här gudfaderrösten, väldigt mörk. Wow. Ställer sig upp, hälsa, välkommen, sätt dig ner. Jag sitter ner och ber vid honom. Så ser jag lite längre bort så står det typ 2 killar vid baren. Och sen på andra sidan står det 2 andra killar som är typ mer eller mindre hans bodyguards. Som står och övervakar hela det här. Och då kände jag, oj, vad har jag hamnat? vad gör jag här? Och sen fick jag en fråga, men visa produkter. Jag visade lite produkter. Och då sa han bara, nej, men vi vill egentligen inte sälja de här produkterna här. Vi kommer inte att öppna några butiker. Men Det vi jobbar med, vi behöver flytta pengar från Europa till då till Sydamerika. Och pengar kan man spåra och så vidare. Men vi jobbar väldigt mycket med lyxklockor. Och det här är också någonting som vi hade kunnat köpa av dig. Flytta ner till Mexiko eller till, jag vet inte, Colombia eller vad det nu är. Sälja dem och sen ja, tvätta pengar på det sättet. Men och så frågar vad jobbar du med? Han var närmast fastigheter. Jag bor i Mabea och jobbar med fastigheter. Och de flesta av de här maffiabossarna som finns i Europa, de finns ju i Mabea. Och sen har de ju sin verksamhet runt omkring i Europa. Jag bara okej. Okay. Han bara typ, jag är beredd att lägga en första order. 2 miljoner euro.
2 miljoner euro?
Euro, ja. Och jag kommer lägga en order på 2 miljoner euro per månad då.
Per månad?
Per månad. Jag bara, okej.
Herregud.
Jag tänkte att det var ett företag som hade precis startat. Bara, wow. Men jag behöver betala cash. Och du kunde sitta där med den här mannen framför dig, livsvakterna som står där. Och tänkte, okej, betala. Ska jag gå runt? Komma till Amsterdam och hämta typ 2 väskor med cash varje månad. Det kommer inte gå ju.
Vad skulle din mamma och pappa säga som vill att du skulle bli läkare?
Och jag bara, men alltså jag kan inte ha cash. Jag måste ju, pengarna måste in i banken. Det går ju inte. Jag kan inte hantera cash. Men varför inte det? Jag bara, nej men det går ju inte. Jag måste ju producera de sakerna. Det kostar ju att producera. Så jag måste ju skicka dem. Men det är en fara. Följ med, vi kan ta flyget idag eller imorgon ner till Malta. Jag öppnar ett konto till dig där. Sätter in passet på vad de hade. Hur många kreativa lösningar som helst för att kunna göra affären. Vi pratade lite mer, jag tackade ödmjuk, så det här är jättebra. Åkte hem. Och sen svarade jag inte. Den här killen ringde. Han ringde, jag pratade med honom 1 till 2 gånger. Han hade mer lösningar på hur man skulle göra med pengar som ska komma in i banken. Men 2-3 gånger svarade jag och sen blockade hans nummer och svarade aldrig mer.
Men var inte det lite läskigt då? Nästan.
Det var ju läskigt, men ännu läskigare var ju om man skulle börja jobba.
Gjort affärer, bli business partner, bli partner med, för då är man ju fast. Då handlar det inte om att du kan blocka honom. Mm. Då får du gäng gorillor efter dig som säger att det är nya partner. Och då blir nästa grej också. Du är ju skyldig oss faktiskt halva bolaget.
Mm,
det är vi som har hjälpt dig att bygga den. Det är halva bolaget är vårat.
Mm. Men det var ändå en häftig upplevelse. Det var ju verkligen som kliva in en Scarface-film från 70-80-talet. Mm. Det var ändå roligt att få uppleva det. Fast det var ju, jag var ju lite nervös och skrev och så vidare. Men det var roligt.
Vilken grej alltså. Är det något annat möte som har varit speciellt för dig eller något samtal som har varit det under alla de här åren du varit igång?
Nej, alltså det har ju varit, jag har ju fått träffa många av de här kändisarna som vi jobbar med och så vidare. Och det
vilka många, då typ?
Lite olika fotbollsspelare, men många gånger så har man en bild av personen och när man väl träffa den personen så blir ju bilden helt annorlunda. Jag gjorde en kollektion tillsammans med Suarez. Jag vet inte om du vet vem han är. Han spelade för Barcelona och det var han som bet en annan spelare. Jag vet inte om du...
Jag känner igen det.
Och det var ju, du vet, när man läste om honom och så och han betedde sig och så tyckte han bara, det här måste vara en riktig
speciell
person. Ja. Men jag var träffade honom. Alltså han var så superödmjuk. Snäll. Satt ner och pratade. Han pratade om sin familj. Om sina svårigheter. Alltså det var på helt annan nivå. Så ofta är det så att typ, den bilden man ser. Eller vad man uppfattar av kändisarna som finns. Och det, de märkningarna. Det skiljer sig ganska mycket. Har jag fått lära mig.
Men typ Kardashians då? Hur började jag jobba med dem?
Träffade aldrig dem. Vad heter mamman? Heter Kris Jenner, tror jag. Kris, ja.
Säkert.
Hon träffade en ny kille. Och för att komma åt dem, vad vi gör då, vi försöker, om vi inte kommer åt de här kändisarna, så försöker vi hitta olika vägar att komma. Någon som känner någon som känner någon som man kan komma fram. Så genom hennes kille då, kontaktade honom. Han bara, det här är jättekult. Jag vill jättegärna ha. Så gjorde vi någonting, skickade till honom. Bara, ska vi inte göra en till Chris då? Han bara, jo. Så gjorde vi en till Chris. Skickade. Hon älskade det. Låg på sin Instagram. Och sen gjorde vi då till dottrarna också. Men de la allihop på sina sociala medier. Men det som var häftigt är att den här Keep It Up with Kardashians, under säsongen så hade de ju Golden Concepts telefoner och skal. Det var inte så att det var inzoomat så man kunde exakt se vad det är, men man sa att de använde det.
Jaha, vad kul. Wow, gud vad roligt. Och vad har varit dina nycklar för att lyckas som entreprenör?
Jag tror, alltså nyckeln för mig och nyckeln för alla andra, jag tror att det är typ att om du har en idé som du tycker är unik eller som är bra, att våga ta första steget. Satsa på det och vara ihärdig. Gentemot upp på första problem som dyker upp och så vidare. Jag tror att det gör att man kan lyckas. Men det finns ju många gånger när man ser någon har gjort någonting. Bara, men det här tänkte jag på innan. Men de som bara tänker inte verkställer, de kommer aldrig dit. Det gäller att verkställa och tro på det man vill göra.
Hur hanterar du motgångar då? Hur ser du på motgångar som produkt?
Alltså jag tycker motgångar, eller om man skulle kalla det för problem, det är någonting som finns oavsett om det är inom arbete eller inom ditt liv och så vidare. Och det finns två sätt att hantera det. Antingen så blir man stressad, man gräver ner sig, man blir arg, man blir ledsen, man blir deprimerad och så vidare. Eller acceptera det. Mm. Acceptera, okej, det här hände. Acceptera det. Ta ett steg tillbaka. Kolla vad var det som gjorde att man hamnade där. Och vad man ska göra bättre till nästa gång. Mm. Och reboot, restart och börja på nytt. Inte låta stressen eller det nederlaget ta över så mycket. Fokusera på nästa steg för att komma vidare.
Fake it till you make it är någonting som jag gillar.
Mm.
Och någonstans där alla börjar.
Mm.
Vad betyder fake it till you make it för dig?
Alltså jag tror att oavsett om man ska börja med någonting, så det är ju i början är det ju svårt att få acceptans av folk omkring dig eller om samhället, den målgruppen du ska jobba med. Så du ska på något sätt hitta vägar att kunna visa den produkt eller den företag, den tjänsten du har är större än vad den egentligen är. Kanske känns att det har funnits i många, många fler år än vad den egentligen är och så vidare. För att du ska få den acceptansen av din målgrupp.
Jag håller med. Jag håller med. Det är alltid viktigare att visa sig större än vad man är.
Mm.
Och det är många i podden som har följt samma typ av exempel. Allt ifrån Gunilla von Platen som tog in alla sina vänner när hon hade ett jättestort kundbesök. Och sen köpte de massa telefoner och så kopplade de inte in sladdarna på den. De bara satt där och låtsades prata i telefon för att de skulle vinna en stor order. Så jag tror också, och det handlar inte om att man gör någonting dåligt, det handlar om att man ska försöka uppfattas lite mer seriös och kunna liksom i början när man inte har någonting kunna ändå visa sig.
Precis.
Det är spännande. Och de bitarna som du också är bra på, det är ju hitta fabriker, det är ju hitta nya produkter, att tänka vad som kommer skall, vad folk inte vet att de är intresserade av men kommer att vara intresserade av. Kan du, det här var, nu hörde jag mig själv ställa två frågor. Mm. Den ena frågan är, kan du prata lite grann för dem som skulle vilja ta fram någon produkt själv? Dra till Kina. Vad är det för lärdomar du har lärt dig av den? Om vi börjar med den biten. Om man ska börja producera någon typ av produkt.
I Kina.
Ja, ta Kina till, som
exempel. Ja, precis. Ja, alltså, det är ju väldigt stort land. Och det är väldigt många producenter, väldigt många agenter. Och alla, oavsett vem du går till, så kan de göra den produkt du vill producera. Men alla har inte samma typ av känsla för finishing. och så vidare. Och sen att ha dem ju vrakpriser från första början också. Jag tror att för att säkerställa att man får egentligen det som man utlovat, så behöver man ha en väldigt stark agent nere i Kina som känner till de här producenterna, som kan hjälpa dig att välja rätt producent, hjälpa dig att förhandla pris och också finnas på plats och följa upp produktionen, följa upp kvaliteten. För ofta så får man får en sampel som ser väldigt bra ut, och sen när själva produkten kommer så det är något helt annat. Precis, att kunna verkligen säkerställa att okej, det du vill ha, att de kan leverera det hela vägen och inte ta vrakpriser, förhandla ner priserna också.
Men hur är det i början när man bara ska hitta en producent? Går man in på typ Alibaba och kollar, eller är det något bättre sätt?
Jag började med Alibaba. Jag tänkte att det har ju varit pandemi, jag har inte varit så mycket i Kina. Så väldigt mycket av det vi gjorde i början, det var ju genom Alibaba. Och det som är bra med Alibaba är att Alibaba fungerar som en garanti mellan dig som kund och producenten också. Så när de behåller pengarna tills du har fått din leverans, tills du har godkänt produkterna och så vidare. Och sen släpper de det till producenten. Och producenten vill oftast inte ha bad reviews heller på Alibaba. Så där har man en utrymme att kunna, inte hota, men kunna säkerställa att de verkligen levererar det de ska. De tar inte dina pengar, springer iväg och så vidare. Och om det är ett problem, att de ska kunna hantera problemet också.
Under pandemin så hade ni också det betydligt tuffare. Men sen så skedde ju någonting också som gjorde att ni exploderade till nya nivåer som ni aldrig har varit på. Berätta hur det var under pandemin och berätta vilken promenad med hunden som gjorde att du löste situationen.
Pandemin kom och i början av pandemin, precis när det kom och alla börser började falla ner och så vidare. Och det påverkar oavsett hur mycket pengar du har, så påverkar din köpbeteende ändå. För den målgrupp vi har, det är ju människor med väldigt, väldigt mycket pengar. Men när de ser att börsportföljen krymper och så vidare, så är de inte lika köpbenägna längre. Och det som hände, vi tappade, jag tror att upp till 80% av vår omsättning försvann bara.
Oj.
Och då började vi kolla vilka personer vi ska ha kvar i bolaget, började säga upp folk. Jag tänkte okej, i värsta fall så kan jag flytta till garaget och kan jobba därifrån tills vi kommer på benen igen. Sen hade jag då en kompis, och när pandemin kom så började jag tänka lite mer på hälsan, kanske utröra sig lite mer och så vidare. Och jag hade en nära vän till mig som hade köpt en Apple Watch och tränade ganska mycket och kunde se hur mycket kalorier han har bränt och hur många steg han har tagit och så vidare. Och han fick mig också köpa en Apple Watch. Och då körde vi en tävling tillsammans under en vecka, vem som kan bränna mest kalorier och gå fler steg och så vidare. Och problemet för mig var att just designutsänden på Apple Watchen, det är ingenting som egentligen går fint i en kostym eller och så vidare. Det är inte som en traditionell klocka som du kan bära till olika saker. Och jag hade ju andra klockor som jag hellre ville ha på mig och tyckte inte om Apple Watchen mer än dens funktion den hade. Och jag hade den här tävlingen. Jag ville ta av Apple Watchen och någon annan klocka på mig på någon kväll jag skulle gå ut och träffa vänner eller gå på en speciell tillställning. Men jag kunde inte göra det för att då skulle jag förlora min tävling.
Mm.
Och då kom idén. Jag tänkte, men om jag har det här problemet så måste det vara andra i världen som måste också ha samma bekymmer egentligen. De som är vana vid att ha en annan typ av stil och en annan typ av klockor. Så då föddes idén, men om jag tar och paketerar om Apple Watchen till någonting som ser lite mer som en traditionell lyxklocka, så kanske finns en målgrupp för det. Och det var det jag gjorde. I vår första order så var vi tvungna att beställa minst 1000 klockor.
Oj.
Och problemet med våra produkter är också att, att Apple kommer med nya lanseringar en gång per år.
Mm.
Så för varje år så kan ju storleken, det ser ju likadant ut, men storleken kan ju ändra sig lite, någon millimeter hit och dit. Vilket gör att våra produkter eller våra skal kan inte användas längre. Så jag tänkte, okej, om jag gör 1000 klockor nu, kan jag hantera och sälja det här under det här året eller inte?
Mm.
Och det fanns inte så mycket pengar i bolaget. Men jag bara, okej, jag chansade på det. De här 1000 var slut första månaden.
Wow. Och vad kostade varje sån här? Vad kostade varje klocka då?
Nej, men Apple Watchen i sig, det är ju vad man köper från Apple. De kostar ungefär mellan 5 till 10 000. Och våra skal som vi producerade då kostade också mellan 5 till 10 000. Men nu har vi ju andra skal som kostar upp till 150 till 200 000 kronor som vi producerar nu.
Alltså ett Apple Watch-skal för 200 000?
Mm. Och du får ju tänka dig att den kunden som köper det här har väldigt, väldigt gott om pengar. För ofta så köper du kanske köper en Rolex. Du kan ha det livet ut. Du kan ge det till dina barn, dina barnbarn och så vidare. Men ett skal till en Apple Watch. Du har med det i ett år och sen kommer en ny Apple Watch. Så får du egentligen mer eller mindre slänga det och köpa en ny.
Ja, då måste man ha brutalt mycket pengar.
Mm.
Det är samma sak med de som köpte era telefoner från början. Det är ju ett år senare så är den telefonen ni skickar ut gammal.
Precis. Vi hade ju faktiskt en kund från Indien. Så köpte han ville ha telefoner med indiska, alltså symboler med indiska gudar och sånt på baksidan. Med diamanter och guld och så vidare. Och han fick ett pris på, jag tror om jag inte minns fel, 800 000 pund. Som motsvarar 1,2 miljoner eller någonting. Han tackade ja, vi producerade och skickade till honom. Och då går jag och tänker, men alltså varför? Och vad ska du göra med det när det här blir gammal? Så du kan använda det i sin höjd 2-3 år. Sen kommer det ju ny teknologi och ny teknik.
Ja, det är otroligt.
Mm.
Ja, men väldigt intressant. Väldigt intressant att höra din, liksom er historia alltså, och det ni gör. Och nu ska ni utöka i många olika länder också, har jag hört.
Precis. När vi släppte de här skalen till Apple Watch, först med våra telefoner och så vidare, vi var ganska stora i USA främst, Mellanöstern. Men det gick inte hem så jättebra i Sydostasien. Men våra Apple Watch-case har kommit igång väldigt, väldigt bra just i Asien då. Japan, Taiwan, Thailand, Kina. Så de börjar växa och bli väldigt stora marknader för oss just nu.
Och vilka är det som köper då? Är det shaker? Är det...
Det är ju alltså just det här mun-till-mun-metoden eller influence-metoden, det är ju, det handlar ju alla typer av produkter som man gör. Om det är en leksak för barn som någon annan barn sedan i dagis så vill de ha samma, eller vuxna. Mm. Så mycket, ett tag så var vi, hade vi väldigt mycket kunder från Qatar. Och då visade sig att det är typ några av de här kungens barn har våra produkter. Och då var det ju, när de kom började man googla dem också. Ja, men det var prins den och prinsessa den och så vidare som köpte bara fler och fler och fler. Så Qatar var ju en väldigt, väldigt stor marknad för oss.
Mm.
I somras så började vi helt plötsligt från ingenstans få väldigt mycket orders från Thailand. Man tänker Thailand, man tänker att det inte, där finns inte så jättemycket pengar. Och det är då bara en och samma specifik produkt som alla köpte.
Ja.
Och köpte alltså mycket, det bara plingade till och det kom order efter order, order efter order. Och då började jag googla lite, alltså, vad är det som händer? Varför beställer så många personer just den produkten från Thailand? Då visade det sig att Thailands nya, eller han som skulle kandidera till premiärminister i Thailand, har då en Golden Concept Apple Watch just av den modellen som alla köpte. Han går runt och kampanjar med det. Och på alla billboards som täcker hela Thailand står han då så här med klockan på sin hand. Och sen börjar då många tidningar skriva om premiärministern, men man ville hitta andra historier. Så började man skriva om hans klockkollektion då. Då är det typ de här stora varumärkena. Det är Patek Philippe och Richard Mille och så vidare. Och sen är det då Golden Concept, Apple Watch Case. Så jag tror att ibland så kan man ju träffa rätt genom att välja vem man jobbar med. Och ibland så har man turen att någon person som är stor och jättestor influencer köper någonting.
Och kom in på de tre sista frågorna. Och om du skulle få säga någonting, ett tips till entreprenörer. Vad hade du sagt då, som du har lärt dig från din ändå, nu ganska långa, gedigna entreprenörsresa?
Återigen, jag skulle säga att tro på din idé. Var inte rädd. Satsa och gå helhjärtat in. Och vika inte ner för motgångar. Fortsätt. Så kommer det lossna.
Har du något ordspråk? Du fick ju massa ordspråk som du la upp förut på din Instagram bland annat. Men är det något ordspråk som du tyckt varit bra, som du tänkt på många gånger?
Nej, men egentligen det är ju om ett år eller om några år så kommer du tycka att det varför börja inte tidigare. Men just att våga våga och börja och våga följa sina drömmar och passion är viktigt.
Har du jobbat mycket med att sätta mål?
Ja, jag tror att människor, eller jag, drivs mest av att ha ett mål och kunna nå upp till. Och först och främst så måste man bryta ner det. Ha en massa delmål. Men när man väl kommer dit så kommer det alltid en tomhänt känsla. Okej, vad händer nu? Nu har jag nått. Då måste man då sätta nästa mål för att ha någonting att springa emot igen. Så mål är väldigt, väldigt viktigt. Absolut.
Berätta lite grann dina planer framåt.
Planerna framåt är att jobba vidare. Såklart med Golden Concept. Jag tror att vi har en väldigt lång och spännande resa framför oss. Just nu så börjar vi komma in i fler marknader. Men vi ska också försöka bygga varumärket ännu starkare. Och ta det som jag har haft med att våga hoppa på nya trender. Att jag hittar ju en annan trend med Instagram och sociala medier och så vidare. Men att hela tiden, vad jag brukar göra, typ läsa, vara på nätet, kolla vad konkurrenterna gör, vad som sker, Instagram, sociala medier och så vidare. För att kunna hänga med i trenderna. Och just nu är det väldigt mycket AI. Imorgon kan det vara något annat. Men att kunna lära sig, okej, vad innebär det här och vad kan jag göra med detta för att mitt företag ska bli mer framgångsrik. Och bygga en organisation där man kan snabbt anpassa organisationen efter världsläget, nya trenderna som finns och så vidare. För att utvecklas och komma framåt.
Finns det någonting kopplat till data eller AI som du skulle kunna implementera i klockorna? Vi tar exempelvis Åraringen finns ju. Som tar ju sömn och puls och allt sånt där liksom. Som jag tycker är ganska... Och kan kolla kvinnors menscyklar. Har du varit inne någonstans på den biten? Att det finns någon helt annan vinkel som det skulle, Golden Concept skulle kunna ta sig i framtiden?
Men alltså, egentligen, om man går tillbaka till vår affärsidé, det är ju att ta en vanlig techprodukt som är egentligen det bästa som finns i världen. Idag så anser jag att typ iPhone är den bästa telefonen du kan ha, Apple Watch är den bästa digitala klockan du kan ha. Och personer som vill ha någonting utöver den vanliga, de kan inte ha en bättre iPhone än iPhone. Eller en bättre Apple Watch än Apple Watch. Så vad vi gör är att vi tar det som är bäst och omvandlar det till något som är extraordinärt. Idag är de här två produkterna, imorgon kan det vara något annat. Det kan vara smarta glasögon, det kan vara den här ringen som du pratar om. vad som helst. Så vi förändras med, eller våra produkter kommer också förändras med vad som finns på marknaden och vad som är helt och bra just nu.
Mm. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt?
Man kan absolut. Man kan skriva
kan på Instagram.
Mejla? Man kan mejla. Till Golden Concept så når man fram till mig, absolut.
Och sen finns det också på Instagram. Jag lägger också länkar till det här också. Och sen så blir man ju själv taggad. Jag ska själv gå in på Golden Concept. Det fanns ju så mycket snygga grejer alltså. Och jag gillar ju konceptet där att man tar den här, det bästa tekniska som finns. Men sen så blir man, gör man det lite unikare.
Precis.
Och här blir man verkligen unik på riktigt. Superspännande. Och du, vilken resa du har gjort. Vilken otrolig resa från att komma hit som 14-åring från Iran och bli pressad till att bli läkare men kände att du ville bli designer istället. Och sen hela den resan som du har gjort. Och du har ju också dyslexi som jag själv har. Så jag har ju svårt att skriva mejl. Bland annat, för jag läser ju en sak i mitt huvud, men sen måste jag läsa det typ 3 gånger. Sen när jag skickar iväg det så är det fortfarande väldigt fel. Och sen när jag får tillbaka det, då ser jag felet, fast jag typ har kontrollläst det 2-3 gånger. Så att, något är ju fel i hjärnan. Något är ju fel, men det är säkert några andra grejer som är bra på det.
Mm. Ja, men jag tror att vi som har dyslexi, vi har ju det här, men vi hittar ju andra sätt. Och utvecklar hjärnan på andra sätt som gör att vi kan bli bättre på andra saker.
Men du, stort, stort, stort tack att du kom hit, Börja Shamsu Saddati.
Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara här.
Fram Gangspodden with Alexander Perleros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på YouTube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger upp de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort, stort tack igen och ha en fantastisk vecka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.